I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din motsträviga medelålders man. Din bedrövade bensinbonde. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Tror jag. Det är ju ett undflyende tillstånd det där. Att sätta fingret på hur man mår. Det är som att ens mående är vatten. När man sätter fingret på det så sjunker fingret bara ner i någon typ av, ja, vad nu vatten är för något. En löst sammansatt samling molekyler. Lite grann är det ju så med måendet också, när man börjar betrakta det. Eller måendet är som en partikel på kvantfysiknivå. Att när den registreras så bestäms den. Men innan den har registrerats, så är den allt möjligt, liksom. Det har kommit många nya lyssnare, många nya somna, så jag vill ta tillfället i akt och berätta lite grann om vad det här är. Och om du tycker illa om det, om du tycker att det är jobbigt att lyssna på samma drapa om och om igen, om du är en gammal somna, så kan du skippa fram en minut i innehållet om du vill. Men om du är ny somna, så vill jag bara säga att det här är alltså en podcast som du inte behöver lyssna på per automatik. Du kan bara trycka igång den och sen så låta den rulla och lägga dig till rätta i sängen. Eller var du nu befinner dig någonstans. bara låta mig få vara din bråkiga hjärna en stund. Jag kommer prata om allt möjligt. Jag är inte med flit sövande. Jag pratar som jag brukar prata lite till vardags. Och det är faktiskt så att det inte är så att människor somnar runt omkring mig när jag är mitt vanliga jag. Så jag vet inte vad det är som gör att det blir så här just nu. Antagligen är det ju för att jag inte har något manus. Att jag inte klipper bort någonting. Inga tystnader eller hummanden och så. Utan jag bara är. Och jag brukar säga att det finns någon slags, det finns ett värde i någon typ av innehåll som inte anstränger sig för att vara det bästa du någonsin har hört. Jag anstränger mig inte för att du ska bli helt slagen till marken av häpnad och fascination och tillfredsställelse när du hör vad jag sitter och säger. Utan jag bara pratar. Lite som om du tänker att du har en kompis hemma hos dig som pratar om allt och inget och du somnar tryggt till dens röst. Men med det sagt så behöver du heller inte somna. Därför att även om jag precis sa att jag inte anstränger mig för att vara underhållande, så anstränger jag mig faktiskt för att vara underhållande. Jag är lite svår att förstå på det viset. Målet är att jag ska vara precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och det blir ibland bra och ibland blir det inte så bra. Och det är som det är. Jag undviker inte jobbiga ämnen om de dyker upp i mitt huvud under tiden som jag pratar. Och jag pratar i en timma. Så du kan lugnt somna och tänka att om jag vaknar inom en timma igen så är Henrik kvar och fortsätter prata. Jag kommer inte sluta bara för att du somnar. Men ibland dyker upp teman som kanske i normala fall skulle kunna uppfattas som konstiga att ha med i en insomningspodd. Jag pratar om livets alla olika konstiga, märkliga abrovinker. Och då är det ibland lite svårt att stoppa det när det kommer igång. Och jag har också en förutfattad mening om att det blir bäst så. För alla. För man kan inte undvika sånt som triggar igången i livet. Och nu pratar jag inom normalpsykologiska begrepp eller avgränsningar. Det är klart att om en trigger på riktigt är allvarligt hotfull för en ska man ju undvika att utsätta sig för sånt. Och jag lovar att jag kommer inte att prata om sånt som på allvar skulle kunna ses som triggande på ett obehagligt sätt. Det är inte det jag menar. Men ibland kommer funderingar på livet och existensen och rymden och allt möjligt dyker upp. Och då är det inte för att jag vill provocera eller skrämma eller, för en del tycker ju sånt är otäckt. Utan det är för att jag tänker att vad tjänar det till att försöka stänga massa dörrar när man ska sova. Det är ju precis det som gör att man ligger och vrider och vänder på sig. Det där att man försöker stänga massa dörrar till alla de där tankarna som ändå är där. Är inte det väldigt klokt ändå, så säg. En klok nyckel till att försöka hitta en harmonisk inställning till insomnandet. Att lära sig att acceptera att alla de här bråkiga tankarna finns där oavsett hur mycket man har sprayat doftspray på sin kudde eller har olika sömntekniker eller spikmattor eller gud vet allt. Är inte bättre att bara acceptera att många av oss tenderar att bli lite bråkiga i huvudet när det är dags att sova och att det är okej? Och där ligger man och tänker på vad man sa till någon i sjuan. Eller på vad kort livet är. Eller på varför den och den tittar så konstigt på en. Eller om det där och det där kanske är ett symptom på en sjukdom. Eller allt det där som bara håller på att pocka på där är ju en del av mig. Det är ju jag. Och jag är ju jag lika mycket när jag ska sova som när jag är vaken. Kanske extra mycket jag. Det är ju inte möjligt att stänga de dörrarna. Det är ju en typ av självsuggerering som kanske funkar en eller två gånger, men som inte går att lägga. Det inte går att sätta som en förutsättning varje gång man somnar. Igår kväll så låg jag och försökte somna. Och så kunde jag inte det. Därför att jag märkte då hur jag försökte stänga olika dörrar. Om man tänker att tanken är som en. Tankarna är som en strid fors liksom. Och mitt medvetande är som typ en brygga. En liten träbro som går precis i linje med vattnet. Och där på träbron går jag. Och då så stänker det upp liksom de här tankarna då. Stänker upp på bron. Små stänk eller stora stänk. Och det blir ju helt meningslöst om jag ska springa. Jag ska bestämma mig för att bron ska vara helt torr. Och så ska jag springa runt med en liten handduk då. Och varenda gång det kommer upp ett stänk från den här forsen upp på bron så ska jag liksom springa dit och gnugga bort den. Du ser ju själv i huvudet för dig att det blir ju inte möjligt. Och då upptäckte jag det. Att nu håller jag på så där igen och försöker stänga dörrarna eller torka bort stänket på min bro. Och då blir det så fånigt liksom, för det går ju inte. Min hjärnas själva uppgift är ju att hålla mig vid liv. Och den gör ju ingen skillnad på om jag lever i en trygg värld där det inte finns några sabeltandade tigrar som kan hoppa fram rätt som det är. Min hjärna tror ju, eller tänker ju fortfarande, eller den tänker ju inte, min hjärna är ju byggd för en värld där det finns faror hela tiden. Alltså på riktigt nu. Och det är inte något fel på hjärnan. Det är också viktigt att komma ihåg, tänker jag. Att det är inte något fel på hur våra hjärnor är disponerade. Det är så lätt att tänka att man är trasig eller att det är något fel på en. Eller att man blir arg på sig själv. Varför lär jag mig aldrig och sådär? Det går inte att lära sig. Hjärnan är byggd för det. Så istället för att säga nej tusan också, nu kommer de där tankarna, nu kommer det där igen. Och jag vänder på mig. Eller om jag lägger mig lite på spikmattan. Eller. Nu säger jag inte att det är fel att ligga på spikmatta. För det gör jag själv faktiskt ibland. Och det kan vara en skön distraktion. Så jag säger inte att man inte ska ta till knep, absolut. Men den bästa vägen är väl att på något sätt säga välkommen till alla de här tankarna och låta dem få, det låter så klyschigt att säga, men låta dem få då vara där och inte hålla på och lägga sig i vad de håller på med. Där dök upp en katastroftanke. Välkommen, du får plats här hos mig i sängen, tänkte jag. Jag tänkte att jag hade en jättestor säng där det fanns plats för alla de här tankarna. Mina katastroftankar, min oro, mitt hopp och min iver. Och mina undringar. Mina pinsamma rekapitulationer. Rekapituleringar. Och mitt hämndbegär och min sorg. Allt det fick plats med mig i sängen. Som en massa gosedjur. Det finns ju någon gammal engelsk barnbok som maka på dig. Och så det är ett barn som ska sova i en jättestor säng och så vill alla gosedjuren krypa upp ett efter ett och sova hos barnet i sängen. Och till slut så är det ju barnet och typ 400 000 gosedjur och alla får plats. Och utanför så snöar det och det är mysigt. Alltså så tänkte jag då. Nu får allting dyka upp. Och var här hos mig. Och så somnade jag. Och att jag vet ju att i natt när jag går och lägger mig så kommer det vara samma sak. Jag kommer att försöka återskapa det som jag då upplevde igår kväll när jag skulle somna. Men se, det går ju inte. Det funkar ju inte att, för det går inte att receptbelägga insomnande. Och det är det som man också har så svårt att förstå från en natt till en annan. Och det pågår hela livet. Och det är också som det är. Det är för det är också hjärnans uppgift att se till att man är, man lär sig vad som funkar och håller kvar i det. För ens liv ju förr hängde ju på att man visste att de sabeltandade tigrarna går den här sträckan och då luktar det så här där de har gått och så. De luktar för övrigt, sabeltandade tigrar luktar ju för övrigt. Hälsefyr var illa alltså. Och det berodde på att det fanns en typ av körtlar i deras päls som utsöndrade fräna, fräcka fredagspartiklar som ramlade som små guttaperkabollar ur deras raggiga päls. Jag vet ju att jag tjatar om sabeltandade tigrar. Det finns ju två stycken djur som jag tjatar om i Somna med Henrik. Det ena är tasmanska pungjävlar och det andra är sabeltandade tigrar. Sen brukar jag ofta återkomma till hästar också. Men idag så ska berättelsen handla om en människa som heter Knurt. Knurt Branflakes, som är som jag, en medelålders man i sina bästa år. Jag måste bara få skjuta in Somna att jag brukar ju ofta återkomma till det faktum att jag är medelålders. Det är nästan lite sensationalistiskt, tycker jag ibland. Tjatar och tjatar om det där att jag är medelåldern. Jag vet ju att jag har ganska många lyssnare som är äldre än jag. Ganska många Somna är äldre än jag. Om jag kan uttrycka mig lite generellt om den stora merparten Somna. Och nu får du inte bli ledsen, du Somna som inte hör till merparten. Du är precis lika älskad som alla andra Somna. Men den stora majoriteten Somna är kvinnor i åldrarna 24 till 55. Och det här har jag förstått är en oerhört bred målgrupp. Alltså jag skojar inte. Det är på allvar så att ett sånt brett spektrum i åldrar är ovanligt. Sen vill jag säga någonting till den Somna som inte hör till den majoriteten. Även det är någonting helt fantastiskt. Jag är mycket glad över den ogängse Somna också. Eller egentligen är väl varje Somna en ogängse gestalt. Det finns till exempel en väldigt stor grupp 60-plus Somna som dyker upp. Och det finns en väldigt stor grupp yngre Somna som också dyker upp. Även om den är mindre än de äldre. Och det som gläder mig extra mycket är att andelen män, så åtminstone som jag kan se via lyssningsappar, andelen män som lyssnar ökar ganska stadigt. Långsamt men stadigt. Så välkommen Somna oavsett vem du är. Och jag vet inte varför jag börjar prata om det här. Jo, medelåldern, just det. Jag fyller ju då 49 år i år. Och nu har inte jag en livskris. Men jag hade ju då när jag fyllde 40. Så jag misstänker väl att det kommer komma en runt 50 också. Det kommer bli svårt för mig att jag måste göra upp med saker i mitt liv och så. Och det Knurt Branflakes, som han heter. Han fyllde 49. Och det var hans... Han var sån upptäcktsresande. Äventyrare. Det måste vara svårt att vara en medelålders äventyrare. Eller jag börjar bara inbilla mig nu. Men det där att man inte längre kanske kan hoppa ner från en 4 meter hög klippkant liksom, utan att det kommer att straffa sig i efterhand. Det där att man börjar märka att man är svagare. Fast nu vill jag säga en grej, för att jag pratade med en annan medelålders man häromdagen. Och då sa han att det är så tydligt nu när man börjar komma upp i över 40-årssnittet att det är att man är svagare, skörare. Och då sa jag ja, för jag höll med. Men sen efteråt så tänkte jag att jag faktiskt inte håller med. För jag känner mig faktiskt inte svagare, jag känner mig starkare. Det är sant. Framför allt mentalt. Det har hänt någonting. Och jag tror att det är att jag inte längre känner mig så otroligt avhängig andra människors åsikter om mig. Även om det fortfarande är en käpphäst, liksom, någonting som skrämmer mig. Men jag känner mig inte lika avhängig att andra ska... Nej, men jag måste också akta mig så jag inte håller på att idealisera. För att jag är fortfarande jätteskraj att folk ska hata mig och så. Jag tänker varje dag att nu är det sista refrängen av den här podden, för nu tröttnar de snart och sådär. Och det här är inte att gå med korgen, somna. Jag vill inte att du behöver inte skriva till mig nu och säga att det stämmer inte så. För jag vet ju att det där går inte att styra över. Det där är ju en katastroftanke, precis som alla andra katastroftankar som ligger där och pyr. Jag är inte ute efter nu att bli lugnad i detta eller så. För det går ändå inte. En katastroftanke måste man bara acceptera och exponera sig själv för och låta den klinga ut. Det går inte att bli lugnad liksom, som ett barn blir lugnat. Ja, i alla fall. Och sen måste jag också säga att jag känner mig faktiskt inte så skör i kroppen heller. Det har väl kanske att göra med att jag lever ett sundare liv nu rent fysiskt än jag gjorde när jag var 20. Jag kände mig mycket skörare, och när jag var typ 30 då kände jag mig mycket mer skör och svår. Skör och svår kände jag mig då. Så det kanske inte stämmer, men det stämmer för Knurt i alla fall. Och han var ju äventyrare, och hans själva uppdrag, själva syftet med livet var ju att bestiga berg, ta sig genom djungler, gå ner i mörka gruvhål, skjuta sig själv i en kanon. Han var en sån här levande kanonkula länge. Alltså det är väl ändå somna det vansinnigaste man kan göra med sin kropp som människa. Att krypa ner i en kanon och låta sig själv bli skjuten genom luften. Alltså vad står det för? Vem är man då? Vad är det för ett typ av behov man behöver tillfredsställa när man kryper ner i en kanon och låter sig själv bli skjuten genom luften och landa i ett nät eller på en studsmatta någonstans? Och också det dråpliga i att råka omkomma av en sån grej. Alltså så onödigt. Varför har inte du någon pappa, kanske man frågar då. Vad dog din pappa av? Ja, han var kanonkul. Han var en mänsklig kanonkula. Och så onödigt. Det ska jag göra ett avsnitt om någon gång. En person som har det som jobb. Ja, det var ju han för övrigt. Det var ju Knurt. Han hade haft det som jobb. Men det blir också lite vackert på något sätt. Det där att råka stryka med då. Jag såg en film en gång när jag var liten och det här minns inte jag alls vad det var för film eller någonting sånt. Jag tror att det var en italiensk film men jag kan helt ha efterhands konstruerat det. Men det handlade om en pojke som vars pappa var död och han tyckte det var så jobbigt när folk frågade vad hans pappa hade dött av. För hans pappa hade nämligen varit ute och gått på gatan och så hade det stått en gris på en balkong i ett hus han gick förbi. Och så ramlade grisen ner från balkongen rätt i huvudet på pappan. Och pappan dog då. Och att då började folk alltid skratta för det var ju så konstigt sätt att dö på. Men att för honom var det ju en djup tragik då. Han tyckte ju det var hemskt det faktum att hans pappa var borta. Och att själva tragiken i frånfället blev extra förstärkt då av det komiska i orsaken. Alltså han dog alltså av kollisionen mellan sin egen kropp och den här grisen då. Det är inte den vanligaste orsaken. Det är inte liksom nummer två efter hjärt- och kärlsjukdomar. Utan det är ju ganska långt ner på skalan då. I alla fall så var Knut, han bar på den här molande känslan av att han borde lägga av med äventyrande. Han borde sakta ner och hitta någon typ av inre ro. Men han hade inte alls det. Han kände en rivande, tärande iver att fortsätta. Att fortsätta ta ett nytt steg in i någonting okänt för varje dag. Han hade ingen familj. Han hade liksom verkligen levt ett liv i äventyrets tjänst, i otryggheten och obekvämlighetens tjänst. Han blev nervös och rastlös när han var hemma i sin lägenhet i Ullersten utanför Blåsmås. Och han bestämde sig för att söka bidrag för ytterligare en strapats till Blåtand, den stora glaciären strax norr om Viskafors, som ingen någonsin hade tagit sig över helskinnad. Alla som hade försökt hade omkommit bitterligen. Det får jag nog också säga att den dagen som jag skulle komma att omkomma så kommer det att ske bitterligen. Det måste jag nog ändå säga, Somna. Jag är mycket sugen på att fortsätta existera. Generellt sett alltså. Det är klart att vissa dagar är man ju lite nere. Men jag måste säga, övergripande så är jag otroligt intresserad av att veta vad som händer. Vad som pågår liksom. I alla fall så gav han sig iväg då till Blåtand. Det fanns ju några som hade försökt och som också hade överlevt, men de hade brutit efter bara ungefär en tredjedel. Blåtand var alltså Viskafors största glaciär och den var ökänd eftersom den var egentligen bestod nästan uteslutande av sån, vad kallas det för, svart is. Alltså den var inte, eftersom det snöar ganska sällan i Viskafors, så var det liksom sån där svart is, sån där som är genomskinlig. Det är väl därför den heter svart is. För att den blottlägger det mörkret under. Nu är det ju tack och lov över för i år, men svartisen utanför vårt hus det här året har varit, ja jag säger det rent ut, vidrig. Jag är så trött på vinter och snö och is och blask och kyla och den här stelfrusna, hårda stenen av köld som härbärgerar inuti en under 6-7 månader av det här av året. Ja, det är faktiskt vidrigt. på det sättet så var den farlig, liksom, blåtand. För att den var alltså döpt efter den filöverföringsteknik som är så vanlig. Och om någon outgrundlig anledning fortfarande är liksom förhärskande bland digitala prylar. Trots att den är så gammal, blåtandstekniken. I alla fall så var det väl, han gav sig iväg till blåtand, satte sin, han hade med sig sådana där vassa stavar som man sticker ner i isen för att få fäste. Han hade sådana broddar på sina skor. Han hade läst den där boken Jag ringer mina broddar, och då hade han fått veta att att det var bra att ha med sig. Han var överhuvudtaget ganska oförberedd generellt i sitt värv. Han hade inte riktigt, han tänkte aldrig riktigt igenom sina äventyr innan han begav sig ut på dem. Men eftersom blåtand var så pass farlig så var han ändå förberedd i så mått att han hade med sig stavar med vassa spetsar på och broddar under sina skor. Det var en kylig sommarmorgon i Viskafors. Viskafors, eller strax norr om Viskafors. Och Viskaforsvindarna viskade hans namn. Knurt, viskade vinden. Knurt. Och han kände ett sting av ånger och tvehågsenhet. Eftertankens kranka så kallade blekhet sköljde över hans ryggtavla som en våt filt. I den mån våta filtar kan skölja över någonting. Ryggtavla eller inte, liksom. Men han hade ju bestämt sig. Och han bar på den där känslan av att han började bli oviktig, irrelevant. Och det, jag såg för övrigt en otroligt intressant miniserie på Netflix som hette, på svenska hette den En riktig man. A Man in All heter den på engelska. Och den var väl lite si och så handlingsmässigt. Det är som med allting annat på Netflix, att det liksom, det börjar skeva. Alltid i slutet på av serierna så börjar man undra, har de liksom lagt av med, har de lagt av manusprocessen här? Och då skulle man ju kunna bli arg, och det blir jag ibland. Men ibland tycker jag också att det där slarvet, för jag tror att det är slarv, det gör att vissa intressanta vinklar uppstår som inte hade uppstått i en mer strömlinjeformad, genomarbetad storyline. Så med det sagt så är den ju si och så, den här serien. Den är liksom inte jättebra. Men den innehöll en väldigt massa intressanta delar av det där med manlighet. Alltså den där gamla sortens manlighet. Den där att rusa från olika håll till toppen av en kulle för att hinna först. Och sen jobba hårdast av alla för att putta ner de andra. Liksom. Att vara man är att vara i en ständig konkurrens med andra män. Och jag då som aldrig har känt mig hemma i den där världen. Kände mig ganska, det var en ganska roande serie för att. Det var så synd om de här männen allihop. De var på olika sätt så otroligt. Det blir djupt sorgligt, liksom. Och det sägs några gånger att den här typen av manlighet är på väg att dö ut och så. Och innan du nu rusar iväg och säger att som de med Henrik bara ger sig på mansrollen hela tiden, så vill jag bara säga att jag slåss med det här själv. Och jag har inte som avsikt, tror jag, att lämna halva befolkningen därhän. Jag har inte som avsikt att bara för att få likes och applåder välja den ena eller andra sidan i någon typ av fånigt ställningskrig. Jag kan ju bara tala utifrån mig själv, att jag som man har farit väldigt illa av den där typen av etablerad mansroll. Att vara man handlar om att putta ner andra män från en bergstopp, liksom. Och det där som vissa säger så slarvigt, att man är ute och krigar. Vi krigar på, va? Vi män, vi är ute och krigar. Och sådär. Man talar i termer om att man är ute och försvarar och providar och sådär. Kämpar och sådär. Och jag har aldrig riktigt känt mig som en sån. Jag har aldrig känt mig som en utan vars existens samhället skulle kollapsa. Jag känner mig inte sån. Jag känner mig mer som en som kanske behöver den där krigaren då, som ska kriga för mig. Så där. Jag vet inte. Men jag ogillar uppdelningen. Och det grövsta. Jag minns fortfarande med sån smärta det där när jag var liten. Och nu fick jag tårar i ögonen, för jag känner bara, ja, jag led verkligen av det. Alltså det där alltså det är min pappa också, som ju verkligen inte är en sån traditionell, alltså ur den bemärkelsen, man född på 40-talet. Han är ju fjamsig och fånig och nyfiken och har nästan aldrig några svar på någonting. Vilket jag tycker var så stolt över när jag var liten. Men det är någonting när jag, min pappa och min morfar, kanske en av mina bröder typ, skulle flytta någonting tillsammans. En soffa. In från ett rum till ett annat typ. Nu tar jag bara ett teoretiskt exempel, för jag minns ju bara situationerna. Så vad blev de andra männen alltid? Det blev som någonting annat. Och det här gäller inte bara de äldre, det här gäller män i min ålder eller yngre också. Det är någonting när man samlas runt en pryl, ett projekt. En soffa man ska flytta, eller en lucka man ska fästa fast på något, eller en elledning som man ska, alltså någonting praktiskt som ska göras. Då får män plötsligt en typ av, nu pratar jag generellt och jag vill inte du ska ta illa upp om du inte känner igen dig i den här beskrivningen. Man börjar prata på ett språk, ett sätt som jag inte förstår. Kortfattat, initierat, osjälviskt och oblommigt, eller vad ska man säga. Och den där sitter ju där, kan du säga. För dra ner den då. Ja. Och så är det alltid en som vet bäst. Och de andra männen hamnar i en hierarki runt honom. Och jag hamnar alltid längst ner då. Det kan ju vara så att jag själv ställer mig där. Jag menar inte nu att det finns någon inbyggd mobbningsmekanism här. Jag menar inte att det är absolut alls alltså. Men det är någonting med att vara dummast och mest opraktisk och svagast. Och då kan jag säga vad tung den ser ut, kan jag säga då. Och då får jag inget gehör, därför att det är en dimension av det här uppdraget vi har framför oss som inte är viktigt nu. Där vill man ju inte klämma handen, kan jag säga. Det är ingenting man kan säga i en sån grupp. Och det utanförskapet, jag menar nu inte att folk bara, vad säger du, eller vänder ryggen åt mig eller så. Det är bara det att någonting sånt får inget gehör i en sån situation. Att visualisera att man klämmer handen, det är helt oviktigt. nu är det så otroligt praktiskt tydligt vad som ska ske. Och på senare år tycker jag att jag har blivit bättre på att läsa vad jag ska och inte ska säga för att jag själv ska hålla min självkänsla intakt genom en hel sån här process. Men när jag var liten så var det alltid så att jag var så rädd för att göra illa mig och jag började tänka på andra saker. Man flyttar någonting tungt kan jag säga, vad fina de här är, de här utsirade ornamenten på soffans kant och såna här saker liksom. Och jag var rädd för att ta i, jag var rädd för att klämma mig, jag var rädd för att bli smutsig och sånt där. Och det var så omanligt. Ja. Och jag menar inte heller att jag idealiserar det. Jag vill inte idealisera det, därför att det är ju någonting jag väljer eller har valt. Jag hjälpte, för många år sedan så hjälpte jag och Ninas pappa, Ninas farmor att flytta möbler från en lägenhet, från hennes hus till, vi flyttade upp grejer från källaren upp till övervåningen. Hon hade flyttat till ett nytt hus. Och då bar vi stora, tunga grejer. De hade köpt på sig massa saker. Det var stora, tunga dörrar och sånt. Och min svärfar är väldigt, väldigt stark och stor. Och jag vill inte vara sämre då. Då är det så här, då får jag verkligen skärpa mig för att inte vara så där. Då vill jag verkligen vara till hands och till hjälp. Så jag tog i och var tyst och tänkte jag skulle verkligen, nu ska jag inte vara en sån där, oj, hur ska det här gå så? Istället var det Ninas farmor som tog den rollen. Hon stod bredvid och sa, åh gode tid, akta nu, akta, så där, när vi lyfte och så. Och då kändes allt i sin ordning. För så skulle det gå till, tänkte jag. Så här ska det gå till. Männen ska lyfta och konka och stonka. Och kvinnorna ska stå och säga, oj, 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 akta er nu. Oj, vad starka ni är och så. Då kändes det som att jag var en norm. Och då kändes det så himla skönt. Och då blev jag helt tagen av det här. Att jag var innesluten i den här varma manliga gemenskapen. Jag och min svärfar bar tunga grejer upp för en trapp med gemensam styrka. Och då råkade jag klämma Ninas pappas hand när vi skulle häkta fast dörren. En stor, tung dörr. Alltså, du vet, en sån från 30-40-talet. Sen. Riktigt tung. Ingen liten IKEA-dörr. Liksom. För jag slutade liksom tänka. Jag slutade se min omgivning. Jag var så inlevd i hur det var att vara en man. Så då klämde jag hans hand. Och han skrek, aj! Och jag landade tillbaka i den här lite fjomsiga, opraktiska mannens. För grejen är att jag är ju inte opraktisk. Jag är fullt kapabel att göra sånt. Det har med självbild att göra. Förlåt, jag skulle ju faktiskt inte prata. Jag skulle ju berätta om Knurrt Brandflakes. Det blåste naturligtvis genast upp till storm. En Viskaforsstorm. Och han var en riktig kar. Så han tog sig fram över tundran eller glaciären med svartisen som buktade under honom som en spegel bakom en spegel bakom en spegel. Fast utan spegelglas, utan bara den mörka som är bakom spegeln för att skapa reflektionen. Och luftbubblor stora som hans huvud låg fjättrade för evigt. Det var en väldigt speciell glaciär på det sättet att den var inte täckt av snö eller ogenomskådlig is, utan den var, man kunde sitta ända ner till dinosaurierna långt, långt där nere som låg infrysta. Som de hade blivit överraskade av den framrusande inlandsisen. Det var ju så med, nu var det inte just dinosaurierna, eftersom de flesta av dem i alla fall dog ju ut där för 65 miljoner år sedan när den här meteoriten och en massa vulkanutbrott och allmän klimatomställning gjorde det svårare för dinosaurierna att överleva. Men det här var mammutar och papputar och sånt. De var där nere. Det var ju så här för 12-13 tusen år sedan när isen började smälta undan igen här uppe i Skandinavien. Att det tinar ju fram en massa mammutar och papputar som då hade blivit överraskade av inlandsisen när den drog fram. Som satt då kanske hade typ en grillfest liksom. De kanske satt och så var det en papput som brände beten i elden och då skrattade hela familjen. Och då blev papputen så där förorättad och sa att jag trodde att det var mer avstånd mellan min bete och elden. Så enkelt är det bara. Det är inte svårare än så om man tänker efter lite. Nu ska jag förklara för er hur det ligger till här med betar och eld. Och då så sa alla, titta pappa. Vad är det? Jag ska förklara för er en grej. Nej men titta nu. Titta, pappa titta. Pappa titti. Det är så orten Papatiti strax norr om Viskafors blev till förut. Det var när mammutarna, alla utom papputen, skrek åt honom att vända sig om. Och så vände han sig om och då kom inlandsisen. Och det är ju alla som har sett ett glaciärtäcke sprida sig över norra halvklotet vet ju att det går ju fruktansvärt fort alltså. Inlandsisen sägs ju under vår senaste istid när den bredde ut sig. Sägs ju ha rusat fram med en hastighet av 9000 miljarder kilometer i nanosekunden. Det är alltså en fruktansvärd hastighet. Det är alltså nästan ljuset. Det är snabbare än ljusets hastighet. Så i den stund som istäcket började breda ut sig så rörde det sig alltså fortare än tiden, vilket indikerar att istäcket alltid har funnits och aldrig har funnits på samma gång. Och det var det som gjorde att den enda kvarvarande glaciären i just Viskaforsområdet var så farlig, därför att den var ju en teoretisk omöjlighet. Och praktisk, för att inte tala om praktisk omöjlighet. Det gjorde att den plötsligt kunde, det kunde uppenbaras så kallade existensabsurditeter. Där det mest osannolika faktiskt hände. Som till exempel att varje gång man tog ett steg så kom det upp en clown ur isen och reciterade Olof Palmes alla tal. Vilket var jättekonstigt och otroligt osannolikt. Och det kunde hända. Sen kunde det hända ingenting. Alltså under bråkdelen av en sekund kunde till exempel ingenting hända. Och innan du nu rusar iväg och säger att det känns väl helt normalt. Att ingenting händer. Det är ju vanligast av allt. Typ 90% av ens dag så händer ju ingenting. Men det stämmer ju inte, därför att det händer ju saker hela tiden. Tänk dig ett universum där ingenting händer. Alltså där ingenting sker på någon nivå. Det är ju alltså någonting vi inte ens kan föreställa oss. Det går ju inte att föreställa sig en sån tillvaro, eftersom en tillvaro per definition kräver att någonting sker. Till och med i ett vakuum så sker det ju saker. Det är som att försöka föreställa sig någonting som inte finns och som man inte kan föreställa sig. Så det kunde hända, vilket var mycket obehagligt. Och samtidigt inte alls obehagligt, eftersom det ju inte hände någonting. Och sen kunde nästa nanosekund så kunde 19 småländska kravattförsedda butiksbiträden ringa till Skatteverket från olika telefonnummer runt om i Sverige och säga: blås ut kunkelsnickel och lägga på luren. Och detta påverkade ju inte alls Knurrt. Det visste han ju inte ens om, men det hände. Andra gånger så kunde stora, djupa insikter av klarhet överfalla honom. Och det var ingen insikt om någon typ av förståelse av tingens ordning. Utan det var ju snarare bara en känsla av att han var alldeles klar med hela skiten och vill gå hem. Han blev alltså besviken och trött helt enkelt. Och det var ju absurt. Alla som känner honom vet ju att det var absurt. Och så blåste det upp till storm. Det var en omöjlig storm. Det var en storm som sög istället för att blåsa. Vilket var ju jätte... Alla som någon gång har rört sig i en sugstorm vet ju att den här stormen suger. Den har samma effekt som en blåsstorm. Alltså, är det engelskan det enda språk där man kan säga att någonting blåser och att någonting suger och att det är samma innebörd? This blows, this sucks. Alltså att man kan säga det om samma sak, som att det här är värdelöst, det här är dåligt. På svenska kan vi ju inte säga att det här blåser. Men vi kan ju säga att någonting suger. Det kan vi. Ja, så han blev ju då sugen över halva glaciären tills han slog i benet på en jättestor pillertrillare från Skillingaryd som var där på semester men hade bestämt sig för att stanna och bosätta sig mitt på Blåtandglaciären. Och den här pillertrillaren, som gör sig ett annat ord för en person som säljer mediciner. Han ville sälja diabetesmedicinen metformin till Knurrt av oklar anledning. Och då sa Knurrt: Jag vet att det här bara är en absurd glaciär, varav du är en av effekterna. Jag behöver inte någon diabetesmetformin. Ety mina sockernivåer ligger på en sufficient nivå. Och sen tystnade allt. Och då öppnade sig glaciären och han föll handlöst ner i ett mörker som samtidigt var ett ljus. Och när han kvicknade till efter den korta avsvimningen som inträffat vid kollisionen mellan Knurrts kropp och glaciärens botten, så såg han att han befann sig på en mammutfest där mammutarna grillade och spelade beachvolleyboll för 19-20 tusen år sedan. Jag vet ju att jag har berättat det här förut, men om du inte har hört det så är det ju en fascinerande tanke. De har alltså hittat, det här var många, många år sedan. Och det kan vara en urban myt, men jag har läst om det på något som inte kändes som påhittat. Man har hittat en mammutbete i Berzelii park, alltså det vid Nybrokajen, alltså vid Dramaten i Stockholm. Där har man hittat en mammutbete för länge sedan, under någon byggnation eller utgrävning eller jag vet inte vad. Och det är oklart hur den har hamnat där. Den är 50 000 år gammal. Det här är som jag minns det, så jag kan ha fel här. Men den är 50 000 år gammal. Och då var det ju helt istäckt här i Sverige, där Stockholm ligger nu. Det betyder att det måste ha funnits områden som inte var istäckta, typ här. Men det kan ju också ha varit så att någon har helt enkelt haft med sig en 50 000 år gammal mammutbete och av någon anledning placerat den precis där. Tappat den liksom när man var på väg till Berns. Det var någon för 50 000 år sedan, nej, inte 50 000 år sedan, men det var någon 1921 som skulle på Berns. Och då sa den, jag ska in för att klära upp det här inne. Jag måste gå in i VIP-avdelningen för att klära upp det här. Och då kanske dörrvakten sa, inte med den där mammutbeten. Ja, men den är 50 000 år gammal. Jag kan inte bara lämna den. Du får hänga in den i garderoben. Annars kommer du inte in. Och då gjorde han det. Och då var ju garderobiären kolerisk, som garderobiären var på 1920-talet. Och slängde ut den genom fönstret, för han blev förbannad liksom på, men det här är ingen rock. Ingen Stetson-hatt. Ingen gabardinkostym. Den ska ut genom fönstret här. Och det fanns inte ens något fönster i garderoben på Berns på den tiden. Men han liksom skapade ett eget fönster då genom att han klämde ut mammutbeten genom väggen. Och sen hamnade den på marken där utanför. Och där lade sig sedimenten över. Och som ni alla vet, som du vet Somna, så följer sedimenten snabbt på 1920-talet. På grund av den stora depressionen. Så där stod han och tittade på mammutfästen. Alltså de var stelfrusna, infrusna i is. Så de var väl förmodligen sov väl någon typ av kryosömn. Alltså kryosömn, cryosleep, är ju när man fryses ner i hopp om att tinas upp i framtiden, där det finns ett bot mot sjukdomen man lider av eller något annat då. Jag lovar, alltså jag skulle tycka det var så kul att ringa till vårdbolaget Kry och fråga om de erbjuder kryosömn eller kryofrysning. Bara för att de heter Kry. Och sen så ihärdigt försöka envisas med det då. Jag vet ju. Är det bara viktiga människor? Är det bara liksom rika kufar som får tillgång till era kryokamrar? Och så sitter man med någon allmänläkare som nyss skrev ut kovepenin till någon. Liksom. Och nu så måste den sitta och svara, motivera varför de inte har kryonedfrysnings tankar under typ fältöversten. Här slutar i alla fall Knuts berättelse. Han hade en mitt i livet kris och han slutade sina dagar i glaciären Blåtand. Och innan du nu rusar iväg och säger att det här var en olycklig historia, en sorglig saga, så vill jag bara säga att han var så glad och nöjd där nere hos mammutarna och papputarna. Därför att han, precis som de, var en utslocknad... Nej, vad sorgligt. Men hans tid... Nej, jag vill inte att det ska vara så sorgligt. Nej, han hade hittat hem. För de, precis som han, stod för någonting som var fruset i tiden. Hans dröm och hans längtan om att vara en evig äventyrare befästes där nere hos de här stelfrusna elefantättlingarna. Elefantförfäderna. Och han lät sig själv bli infrusen in till dem, dikt an dem, som man säger. Och i en för evigt stelnad pås där han och papputen kämpar om den lilla beachvolleyn. Och papputens ena bete glöder svagt efter brand. Incidenten när han råkade böja sig för långt fram när de skulle grilla knarkutar. Och de grillade knark. Alltså knark för mammutar och papputar var ju inte som droger, utan knark var alltså en förkortning för kanske nikotinrädisor. Nej, kanske nikotinanvändande räddar konsten. Och det var helt enkelt en ideell förening som mammutarna och papputarna hade när de fick tråkigt. För det hade de ju jätteofta, du fattar ju själv. Gå runt och snörfla gräs på Berzelii, i Berzelii park, omgiven av is. Och det inte finns ett enda Berns, inte en enda Café Pauli, inte en enda Kinateatern, inte ett enda Stureplan ett stenkast bort, utan bara is och knorvlig tundra. Det finns inget som får mig att undra som att gå på en knorvlig tundra. Vad fasiken är det man gör när det inte finns någon som stör? När det enda som hjälper är att blundra på en knärvlig och tjorftlig tundra. Och snipp, snapp, snut, somna. Så var sagan i det närmaste slut. Inte riktigt än, dock. För jag har fortfarande några sekunder att slå ihjäl. Och därför vill jag avsluta med att säga det värdefullaste, det viktigaste som någon människa någonsin sagt i en podd, och kanske det allra sannaste som jag någonsin sagt, som jag någonsin har berättat i den här podden och i andra saker jag har gjort. Du får lova mig att inte bli chockad nu, somna, när du hör det här. Det finns många nivåer i det. Och jag har bestämt mig för att äntligen försöka sätta ord på vad det innebär. Sanningen